Innan vi startar podden vill jag passa på att påminna om Historia Nus Instagram, historia_nu. Utöver Historia Nu gör vi på Historiska poddar ett flertal andra historiepoddar. Och på vårt Instagram får du alltid påminnelser om när vi släpper nya avsnitt av alla våra poddar och uppdateringar om evenemang och annat kul. Tack! Nu sätter vi igång.
Ja, alltså det här fyrkantiga Sverige som jag pratade om, det byggs ju upp egentligen under en 100-årsperiod av krig. Något förenklat så byggs det här upp mellan 1560 och 1658 eller 1660. Och det här sker ju på andra länders bekostnad. Och de bara väntar ju på att tiden ska bli den rätta att göra upp med den svenska stormakten. Alltså här ligger Ryssland och lurar i vassen. Danmark, Polen, de vill ju ha tillbaka det här man har förlorat.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Karolinerna, soldaterna med sina karakteristiska blå rockar som tjänade under Karl den 11 och Karl den 12, har blivit symboler för Sveriges tid som europeisk stormakt. Deras offensiva stridstaktik, disciplin och moral gjorde armén till en av Europas bästa. Karolinernas stridstaktik var mycket offensiva med hårda närstrider med blankvapen. Disciplinen var sträng och soldaterna förväntades att upprätt under elden följa sina officerare i striden utan att klaga. Men den höga stridsmoralen skulle i längden inte rädda karolinerna från undergången. Olle Larsson är historiker som bland annat skrivit böckerna Stormaktens sista strid och Slaget vid Poltava. Välkommen!
Tack så mycket!
Du Olle, vi har ett litet eget projekt här nu, du och jag. Vi ska gå 4 avsnitt om Stora Nordiska kriget och karolinerna och både Karl den 11 och Karl den 12 här.
Det är fantastiskt. Det är ju, jag älskar ju detta. Det är ju så. Jag har gjort sen jag var liten.
Hur gammal var du första gången du lärde känna, du förstod vad karoliner var för någonting?
Ja, men för mig var det ju här, det var egentligen här allting började med just Karl den 12 och Gustav Vasa.
Ja, jag tänkte säga det, ja. För jag har spelat in avsnitt.
Och de där är ungefär samtida för mig, jag upptäckte dem ungefär samtidigt. Men Karl den 12 var det så att jag fick Grimbergs historia för folkskolan av min farmor som min pappa hade haft i skolan. Ja. Och där fanns det en liten svartvit bild på Karl den 12:s genomskjutna kran. Och det där var jag oerhört fascinerad då.
Hur gammal var du då?
Jag var 5 år, så jag kunde inte läsa. Jag tittade ju på bilderna. Va? Och det här, det ena gav det andra. Så att på bokrean sen i februari 1973, alltså samma år som jag skulle fylla 6, så grät jag mig till Den svenska historien i 10 band. Det här klassiska 10-bandsverket. Jag kommer ihåg, och så har jag fått berättat för mig också, att jag låg då i en slags brun bävernylons overall på golvet i snömodden på Melchiors bokhandel i Oskarshamn. Och grät. Och mina svårt prövade föräldrar köpte det här 10-bandsverket för mig. Och det var dyrt på den tiden trots att det var bokrean. Jag har kvar det fortfarande. Ja. Och det är så kul, för man ser ju här vad jag har varit mest intresserad av. Band 3, Vasatiden, sönderläst. Ja. Band 5, Karolinska tiden, sönderläst. Så det här är jag, min relation till Karl den 12 går långt tillbaka i tiden. Och det här sammanfaller också med att det gick ett program på Sveriges Radio som heter Morgonväktarna. Där unga lyssnare fick ringa in och ställa frågor till
ämnesexperter. Alltså det var ett barnprogram?
Eller? Ja, så vitt jag kommer ihåg så var det ett barnprogram. Och där satt Alf Åberg, historieprofessorn, och svarade på frågor. Och väldigt många frågor handlade just om Stora Nordiska kriget och Karl den 12. Och jag minns då han berättade på sin trygga skånska om landstigningen vid Själland. Och Karl den 12 ska ha sagt att när kulen har ven runt huvudet, att detta ska härdan efter bliva med musik. Och han berättade om dramatiken vid Poltava och vid mystiken kring Karl den 12. död 1718. Det där grep mig, så att ja, men sen dess har jag, Karl XII och Gustav Vasa varit ett team, kan man väl säga.
Ja, men Olle, du skriver ju böcker hela tiden, plus att du är ju disputerad historiker, men sen är du ju också huvudlärare i historia på gymnasiet i Växjö. Dina gymnasieelever, är de lika fascinerade av det här ämnet som du,
ja, men,
som det sexåriga ordet.
Nej, det är de ju inte. Men i mitt fall så snuddade det här nästan vid galenskap, kan man väl säga. Ja, men de är intresserade av historia. Och sen är det ju så att de kan inte så där vansinnigt mycket svensk historia. Det där är en stor bildningslucka hos svenska elever. Däremot så älskar de bra berättelser. Och bra berättelser, alltså historia är ju i mångt och mycket bra berättelser. Det var ju den goda berättelsen som fick mig intresserad av historia. Och man kan ju få dem intresserade, det är ju svårt att få någon att inte bli intresserad om man berättar om Gustav Vasa. Eller om man berättar om det stora nordiska kriget och Karl XII. Det är ju, hela kriget är ju strukturerat redan i sig som ett grekiskt ödesdrama. Det är svårt att inte bli gripen.
Och Karl XII är ju en fantastisk historisk gestalt.
Absolut.
I att han har som, vi kommer ju diskutera.
Och det finns
honom.
Sån epik i hela berättelsen.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men du, om vi ska börja lite tidigare här. Som jag har förstått det när jag har läst på här, så är det ju typ på mitten på 1500-talet, 1560-talet brukar man säga, börjar ju Sverige föra en mer expansiv utrikespolitik. Från att tidigare varit ganska försiktig egentligen. Varför börjar man föra en expansiv utrikespolitik för den här tiden?
Jag tycker för det första att det är viktigt, riktigt bra att börja här på 1560-talet, därför att annars pratar man ju alltid om att svensk stormaktstid börjar 1611. Jag är lite skeptisk till den startpunkten, därför att som du säger, man kan se att det händer någonting med svensk utrikespolitik från med 1560-talet. Den viktigaste förklaringen är ju helt enkelt att det finns någonting att erövra. Den här gamla tyska ordensstaten som har funnits i Baltikum håller på att rasa sönder. Det är uppstår någon slags maktvakuum som gör att det finns landområden för hungriga stater att ta för sig av. Och man skulle kunna prata om alltså själva kapplöpningen om Baltikum som inleds här på 1560-talet. En kapplöpning där Sverige är inblandat, Polen är inblandat, Ryssland är inblandat, Danmark är inblandat. Det handlar om kontrollen över Östersjön egentligen. Och så har man i historisk forskning diskuterat ganska mycket, alltså vad var drivkrafterna bakom den svenska stormaktspolitiken? Därför att bara för att det finns landområden så behöver man ju inte delta i det här.
Nej.
Och man kan väl säga att det finns tre förklaringar som delvis samverkar. Det ena är att det handlar om handelspolitik. Det finns en inkomstbringande handel på Östersjön som man vill skaffa sig kontrollen över. Därför drar in pengar till statskassan. Det finns en försvarsaspekt att man är rädd för att bli inringad. Antingen så tar man för sig eller också gör andra det. Mm. Och för svensk vidkommande så vore det ju inte alldeles jätteroligt att bli inringad av Danmark till exempel. Så därför är det bättre att förekomma än att förekommas. En tredje förklaring är väl att som en del lanserat är att det är den svenska adeln som låg bakom den här politiken. Därför att om man erövrar områden på andra sidan Östersjön så måste de här administreras. Och de som har ensamrätt i högre ämbeten i statens tjänst, där är adeln. Så adeln skulle kunna berikas av en mer aggressiv svensk utrikespolitik. De flesta i forskningen idag skulle nog säga att det här är en kombination av handelspolitiska skäl och försvarspolitiska skäl.
Du tror inte så mycket på det här med adeln?
Nej, jag tror inte som en enskild förklaring, utan jag tror att det handlar om kontroll över den ryska marknaden, handeln, kontroll över Östersjöhandeln generellt och behovet av, alltså rent strategiska skäl, man vill inte bli inringad. Och det här gör ju, Sverige tar ju första steget över Östersjön 1561, då Estland faktiskt ger sig under Sverige. Och det är ju den här vevan någonstans då under Erik den 14 som drömmer om att förvandla Östersjön till ett svenskt innanhav skapas, alltså Östersjön som ett dominium Mare Nostrum.
Det är ju lite brutal serie. Vi börjar där med liksom själva upptakten, men sen är det ju i princip bara nedgången vi kommer att avhandla i den här serien. Så att, alltså i slutet på 1600-talet, hur mår stormakten då i största allmänhet?
Ja, men stormakten mår ju, alltså, vad ska man säga, den mår både bra och dåligt. Ja. Sverige vid slutet av 1600-talet är ett fyrkantigt rike. Det där glömmer vi oftast bort. Jag tycker att drottning Kristina fångade det här jätteväl. Hon sa att Sverige är ett land av nästan fyrkantig skapnad som endast föga skiljer sig åt i avseende till längd och bredd. Alltså vi har ett fyrkantigt Sverige i slutet på 1600-talet. Det är västra rikshalvan, det är östra rikshalvan Finland, det är de baltiska besittningarna, det är besittningarna som man har tagit i norra Tyskland efter 30-åriga kriget, och så är det de erövrade gamla danska landskapen. Vi har ett fyrkantigt Sverige. Slut på 1600-talet så har Sverige haft en fredsperiod på nästan 20 år efter det så kallade skånska kriget. Det skånska kriget förde ju också med sig att det visade sig då att den här förmyndarregeringen som styrde under Karl den 11 har inte gjort det här speciellt bra.
Var man har fel?
Allt möjligt. Man har ju inte rustat upp armén, flottan är ju i risigt skick. Alltså man har ju egentligen ägnat sig åt att berika sig själva. Och efter 1679 och freden då i Fontainebleau och Lund så är det ju räfst och rätta ting med förmyndarregeringen. Då ställs det ansvarig för detta. Och det här gör ju bland annat att staten genomför en reduktion av adelsgods. Och det här gör ju att staten helt plötsligt får helt andra inkomster än tidigare när man förvandlar tidigare adelsgods till statlig egendom som sen kan beskattas.
Det är en stor reduktion.
Det är en jättestor reduktion. Och det gör att den svenska staten mår ekonomiskt sett ganska väl. Dessutom har man en stark krigsmakt. För det ligger ju i linje med indelningsverk som skapas under 1680-talet. Så att ekonomiskt, militärt mår stormakten Sverige bra. Men det har ju varit några fruktansvärda prövoår här, alltså i slutet på 1690-talet med en fasansfull missväxt 1696 som skördar otroligt stora offer. Bara i Finland så räknar man med att ungefär en fjärdedel av befolkningen dör. Och det är klart, missväxten försvagar befolkningen, sjukdomar härjar, tusentals människor dör i otäcka febersjukdomar, rödsot, tyfus. Och dessutom så dör ju då den svenska kungen i allt detta.
Ganska ung.
Han är ganska ung och han dör i magcancer. Och när man obducerar så ser man ju att hela liksom, buken är full med svulster. Och det man kan tänka på det är ju att allt det här betyder någonting i 1600-talets föreställningsvärld. Alltså, man lever i en religiös kultur, man lever i en tro på den gammaltestamentligt vedergällande guden. Och han straffar genom krig, genom pest, genom hungersnöd. Man har ju sett nu att kungen är död, hungersnöd härjar, skördarna har slagit fel. Så går kungen och dör. Och Sverige får en ny kung, den 15-årige Karl den 12, som blir enväldig. Och det här gör ju då att alltså situationen i Sverige, om man tittar på det utifrån och man vill Sverige ont, så känns det som att nu borde det vi allt ta och passa på. Och det gör man ju också.
Jag tänker alltså jag är ju själv fyrbarnsfar och jag vet ju hur en 15-åring är.
Ja.
Jag vet inte om jag skulle vilja ge dem... Jag tycker jag har ganska bra barn, men jag skulle inte vilja ge dem enväldig makt när de fyller 15.
Nej, jag brukar säga det till mina elever också. Det är väldigt få här inne, brukar jag säga, som jag skulle vilja se som enväldiga härskare på den svenska tronen. Över en svensk stormakt faktiskt, som ganska snart kommer befinna sig i krig.
Nej. Men du, här, kungen har ju dött, men han Karl den XI, man brukar inte prata så mycket om Karl den XI, gör man det? Det är skånska kriget, och sen är det ju också hans omorganisering av militärmakten.
Ja.
Eller hur? Det är väl egentligen hans stora bidrag?
Ja, det är det ju. Och just räfsten och reduktionen. Och det här hänger ju delvis ihop. Men Karl den XI har ju det här lilla ödet, brukar jag säga ibland, att han är klämd mellan sin far och sin son.
Ja.
Den stora krigarkungen Karl den X Gustav, som erövrar Skånelandskapen. Och sen har vi hans son då, Karl den XII, som är den här episka huvudrollsinnehavaren i det tragiska dramat då, som leder till stormaktstidens fall. Och så har vi Karl den XI däremellan, som är liksom, förutom då det skånska kriget, så är han lite grann en grå eminens som administrerar och bygger upp. Han är ju en väldigt duglig kung, om du frågar mig.
Ja.
Men som sagt, han gör ju alltså det här med det militära indelningsverket, eller hur han reformerar både armén och flottan, och det är ju oerhört viktigt. Det kan vi ju bara hålla i minnet, att det är rekryteringssystem som Karl den XI lägger grunden för på 1680-talet. Det är ju det rekryteringssystem vi har kvar i Sverige ända fram till 1901. Då vi avskriver
otroligt.
Det och ersätter det med värnpliktsarmé.
Det är helt otroligt.
Ja, och det revolutionerande med det här systemet är ju att tidigare så var man beroende av utskrivningar. Det var jättesvårt att få folk att lojalt ställa upp. Man gör det ju naturligtvis. Men folk var ju inte dumma. De vet ju att dödligheten bland knäktarna som tas ut i fälten är ju enorm. Folk gömmer sig, de springer till skogs, de stympar sig. Man vill inte tjäna knäkt. Alltså det är som att få en dödsdom. Och kan man då skapa ett annat system för rekrytering, så är det ju jättebra. Och det är precis det indelningsverket är. Man skapar en stående armé som finns redan i fredstid med indelta soldater. Det handlar ju helt enkelt om att bönderna på den svenska landsbygden går ihop i rotar.
Varför kallar man det indelta?
Därför att man har vissa gårdar som är indelade, och man tar alltså indelade i det här systemet. Och indelningen betyder ju att man tar den skatten som de här gårdarna genererar för att använda det för att avlöna då officerare och soldater, och till viss del också ämbetsmän, inom ramen för det här systemet. Och det handlar ju om att bönderna går ihop i rotar. En rota är två eller flera gårdar. De ska försörja en knäkt som i fredstid ska ha torp, han ska ha utsäde, han ska ha en viss årlig lön. Så han försörjer sig på det här torpet som en torpare helt enkelt, när han inte gör fälttjänst. Och det här är ju jättesmart egentligen, för att soldaterna bor ju nära varandra. De känner varandra i kompanierna. Officerarna bor bland sina soldater. Det skapar ju en otrolig gemenskap och kamratskap. Dessutom kan de ju öva på ett helt annat sätt än tidigare, vilket är viktigt eftersom krigföringen med de här stora arméerna som ändå handlar om är mycket mer avancerad än vad den var tidigare. Så kompaniet övar ju varje månad. Regimenterna övar en gång varje år. Hela regimentet tillsammans.
Så de är väldrillade?
De är väldrillade. De behöver, alltså tänk dig själv, ett regemente brukar man säga är ungefär 1200 soldater. Det var sällan det var så många, men någonstans mellan 1100-1200 soldater. 1200 var normen. Och det här är ju länsregimenten. De heter ju liksom Kalmar regiment efter Kalmar län, Kronobergs regiment efter Kronobergs län och så vidare. Och de här är ju, de ska kunna fungera ihop, alltså under fruktansvärda förhållanden på ett slagfält. De måste kunna signaler, de måste kunna eldexercis, de måste kunna marschera, de måste kunna vända, de måste kunna ställa upp för att de ska kunna fungera. Så det här är ett jätteviktigt system, och samma system tillämpas ju för rekrytering av båtsmän till flottan.
Men man snackar ju om det yngre indelningsverket, det fanns ett äldre då också?
Ja, det finns ett äldre indelningsverk som är, kan man väl säga, ett förstadium till det här. Det är inte liksom lika fullt utvecklat som det här yngre militära indelningsverket blir.
Men trots att man då egentligen har, ja, men de har ju inga rekryterade utländska knäktar och det blir dugliga soldater av de här.
Det här är jättebra soldater. Du vet, de är välövade, de är vältränade, de har utrustningen hemma. De kan mobilisera på oerhört kort varsel. Alltså allting är planerat i fredstid, så den dagen kriget kommer så är det i princip bara med någorlunda modernt uttryck, att trycka på knappen så är hela krigsapparaten igång. Infanteriet mobiliserar, flottan mobiliserar, kavalleriets rusthåll drar igång, ställer upp ryttare och häst. Ja.
Men vad var det de fick lära sig då när de övade? Och så?
De lär sig till exempel om handgrepp som krävs för att ladda en musköt.
Ja, för det kan inte ha varit sådär jättelätt.
Nej, alltså de är ju, om man tittar på beväpningen i Karolinska armén så är det ju något förenklat. Om man tittar på infanteriet så består det här av musketerare. De har musköter, det hörs nästan på namnet, och värja. Så har vi piknerare, de är beväpnade med långa pikar. Det var ju framförallt som ett skydd mot framstormande kavalleri. Och så har de värjor. Och så har man så kallade grenadjärer. Och de var beväpnade med handgranater och värjor. Och de här ska ju lära sig det som behövs för att de ska kunna sköta sina vapen i krig. Kavalleriet måste lära sig hur man anfaller. Svenska kavalleriet anfaller i enormt hög hastighet. I väldigt tät skvadronformation. De rider som i plogform. De avfyrar sina ryttarpistoler, men de vänder inte om och laddar om, utan drar vargarna och anfaller med blanka vapen. Det här måste man träna på. Och det här kräver ju också att man måste kunna träna hästarna. Det svenska kavalleriets hästar var, de var små. Mm. De var 1,48 i mankhöjd. Det är ungefär som en slags ponny då.
Ja.
Och jag läste någonstans att vissa utlänningar skrattade åt de här svenska hästarna för de var så små. Men jädrar alltså, de hade ju attityd och de var vältränade. Det här var inga rädda krakar. De hade lärt sig att tåla trummor, trumpeter, fladdrade fanor, eld, rök, artillerield, skottljud från handeldvapen. De var till och med tränade för att kunna trampa på människor, vilket hästar ogärna gör annars.
Mm. Men hur många människor kunde vi mobilisera då där i slutet på 1600-talet?
När det stora nordiska kriget bryter ut då på senvintern år 1700 så mobiliserar vi 76 000 man.
Är det mycket vid den här tiden?
Det är mycket. Och då ska vi komma ihåg att ungefär drygt hälften av de här är just indelta. Men så hade vi också värvade förband. Hela artilleriet var värvat. Vi har en del adelsförband, adelsfanan, kavalleriförband som var värvade. Vi har en del förband som ligger i, alltså finns i befästningarna runt om i den svenska stormakten. Men, och sen har vi båtsmännen då, men ungefär 40 000 soldater av de här 76 000 är indelta. Så det är en stor armé och den är vältränad.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Den gamla kungen dör. En enväldig 15-åring på tronen. Det har varit svält. Det här måste ju naturligtvis, för det är en fientlig omgivning här. Det är massa, ja, runt hela Östersjön så är det länder som egentligen vill ge igen för gammal ost om man får använda
det. Ja, alltså det här fyrkantiga Sverige som jag pratade om, det byggs ju upp egentligen under en 100-årsperiod av krig. Något förenklat så byggs det här upp mellan 1560 och 1658 eller 1660. Och det här sker ju på andra länders bekostnad. Och de bara väntar ju på att tiden ska bli den rätta att göra upp med den svenska stormakten. Alltså här ligger Ryssland och lurar i vassen. Danmark, Polen, De vill ju ha tillbaka det här man har förlorat. Och det är klart att nu är då när läget är som det är i Sverige så verkar det ju som tidpunkten är den rätta. Och man börjar ju förhandla här i smyg om att skapa ett gemensamt anfallsförbund mot Sverige.
Alla fiender.
Alla fiender där man kommer överens om ungefär vem som ska få vad.
Mm. Och en man med som, anfallsplaner och allting?
Ja, eller? Visst. Ja. Så. Det är ju bara Ryssland som väntar lite, för de befinner sig i krig med, och de är de som går in sist i anfallsförbundet. Det här anfallsförbundet är inte helt klart från januari 1700, kan man ju tillägga. Men då har man alltså kommit överens om att man ska gå till krig med Sverige i princip simultant, med undantag för Ryssland, och så säger att vi går in i kriget när vi är färdiga med turkarna som man då krigar emot. Mm. Och en som spelar väldigt stor roll här, som vi kan prata om mer sen, för han är spännande, det är den livländska adelsmannen Patkull.
Är han med redan från start?
Patkull är med och drar i tårtarna. Han är ju svensk officer egentligen. Han har ju kommit på kant med Sverige och blivit, ja, kan vi kalla dess rätta namn, landsförrädare.
Det är adelsman då som har, ja, från Baltikum?
Från Livland, ja.
Ja. Och han är med redan här vid anfallsförbundet?
Ja, då kommer han bytet från efter fredag vid Altmanstein. Ja, han liksom håller lite grann i trådarna, organiserar, spelar lite grann i bakgrunden. Sådär.
Varför är han så bitter då mot den svenska kronan?
Det har att göra med, egentligen så är det konflikt mellan honom och Karl den XI från början. Och det handlar ju om huruvida man, alltså det svenska inflytandet just i Baltikum. Det var ju svårt för svenskarna att... Det finns ju en starka maktstrukturer i Baltikum på ett helt annat sätt än vad det gjorde i Skåne. Och en helt annan språklig distans också. Därför är det ju lättare att försvenska Skåne än Baltikum. Och det är ju den här processen som Patkull hamnar i konflikt.
Och man har livegenskap.
Ja.
Ja. Och det avskaffas aldrig under den svenska tiden. Nej, egentligen. Hur inleddes det här? Det är det stora nordiska kriget.
Det här är det stora nordiska kriget. Ja. Ska inte förväxlas med nordiska sjuårskriget. Nej. Som är 1500-talskrig, då 1563-70. Det här är det stora nordiska kriget.
Vad heter det på engelska?
The Great Nordic War.
Ja. Och på tyska?
Ja. Det är Große Nordische Krieg eller något sånt där. Ja. Ja. Ja, för det har, jag tror inte det har något speciellt sån här... term på engelska, utan det är The Great Northern War.
Just det.
Eller Northern War.
Men hur startar kriget då?
Ja, kriget börjar, jag skulle säga, man kan ta det så här. Nyheten om att saker och ting inte är som det ska, det kommer till Stockholm i februari år 1700. Då befinner sig Karl den XII ute på Kungsör, jagar björn, och då kommer en kurir som heter Johan Brask. Han har ridit runt hela Bottenviken och han berättar nu, Ers Majestät, nu är det igång. Nu har saxiska trupper anfallit Riga. Jag ska förtydliga och säga, när jag säger saxiska trupper, jag pratade om Polen innan, och kan man ställa sig frågan, vad har Saxen i Östersjön att göra? Men det är ju så vist ordnat att Polen var ett valkungadöme, och den som har blivit vald till kung i Polen är den så kallade kurfursten av Saxen, som heter August den andre, med tillnamnet August den starke. Så det är alltså Saxen som har gått i krig mot Sverige vid det här. Så det är inte Polen än, utan det är Saxen.
Alltså det är inte Polen,
det är, inte Polen,
nej,
det är Saxen.
Saxen.
Ja. Så August är i krig med Sverige år 1700 i egenskap av saxisk kurfurste. Sen så 2 veckor efter det här så går danskarna till anfall mot Holstein-Gottorp, som Sverige är allierat med.
Nära allierat med,
och det är ju ingen slump heller att Danmark går på Holstein-Gottorp, därför att i händelse av ett krig med Sverige så skulle Holstein-Gottorp varit en utmärkt utgångspunkt för ett svenskt anfall mot Danmark. Så där börjar man, och så då är de två länderna indragna i kriget, och det här kriget startar. Ryssarna är ännu inte med i kriget, för de är upptagna borta i Turkiet.
Jag tänkte, för alla kanske inte är helt på det klara med geografin här, vad skulle du beskriva Saxen? Ungefär hur placerar du det?
Pappa, ganska nära huvudåret Dresden.
Dresden, ja. Just det. Och Holstein-Gottorp, det är direkt söder om Danmark.
Ja, ett hertigdöme direkt söder om Danmark.
Ja, just det.
Och Riga kan man väl säga då, det låter konstigt att varför bryr sig svenskarna om Riga, men Riga var ju svenskt. Riga är den svenska stormaktens största stad när kriget bryter ut.
Det, jag måste ju säga att det är ett par år sedan så var jag över i Riga, det är liksom fantastiskt. Gamla stan där. För det är då får man lite förståelse för det här att det här är stormaktens största stad.
Ja,
för det är pampiga byggnader.
Otroligt pampigt.
Ja. Liksom för att Stockholm, gamla stan där, ja men det är ju fint och så, men det känns ju väldigt medeltida.
Ja,
här, är inte det,
det här är ju, Riga är ju modernt, alltså ja. Det är ju betydligt större än Stockholm också.
Ja, men Men Sverige har egentligen inte fått några förvarningar här.
Nej, egentligen inte, utan tvärtom. Man har nog känt sig ganska säker. Alltså precis före krigsutbrottet så har Sverige sålt 300 kanoner till tsaren. Eller jag kommer inte ihåg om de sålde eller om det var en gåva, men ja, det gör man ju knappast om man misstänker att den tänker gå i krig med en. Och dessutom så, danskarna har vi väl alltid haft sånt där halvont öga till här. De betraktades ju överhuvudtaget som ganska farliga vid den här tiden.
De litade vi aldrig.
Nej, det var ju den geografiska närheten också. Det är lite obehagligt. Däremot så August den andra av Sachsen, han är ju Karl XII:s kusin.
Ja.
Och han har ju lovat sin kusin evig vänskap och trohet.
Så det här ska vi komma ihåg. Ja. För det här kommer...
Det här har definitivt bärighet på krigets fortsättning.
Ja, verkligen. För att den unge Karl XII där var gärna...
Han är 18 år när kriget bryter ut.
18 år här.
Eller han ska fylla 18.
Ja, han har inte ens är 18.
Han fyller år i juni.
Ja. Men hur... Vad gör kungen i det här läget då? Han får bud om att saxarna har gått in i Riga.
Ja, man drar igång det svenska krigsmaskineriet omedelbart. Och det gör man ju på fler sätt. Man kallar hem svenska undersåtar från de här områdena. Man mobiliserar armén. Man har redan bestämt sig för, man har ju en krigsplan. Och den går ju ut på att man ska först ta sig an Danmark. Därför Danmark, på grund av rent geografiska närheten, anses vara den farligaste fienden.
Mm.
Så en stor del av armén marscherar söderut mot Skåne för att skeppas över till Tyskland. Det är ju tanken, för det är ju där danskarna är faktiskt, Holstein Gottorp. Och så skickar man ytterligare en stor styrka mot gränsen till Norge. Norge är ju en dansk provins för den här tidpunkten. Och så hoppas man på att fästningarna i Baltikum då, bland annat Riga, ska kunna hålla ut tills man har besegrat danskarna för att kunna koncentrera sig i öster. Och det måste man göra, för man har inte resurser att slåss på flera fronter. Det vill man ju inte göra. Så planen är först Danmark och sen ta oss an saxarna. För man vet ju fortfarande inte att ryssarna kommer att gå in i kriget.
Nej. Men hur går det då i det danska kriget?
Jo, men det här går ju ur ett svenskt perspektiv fint. Man skeppar ju, svenska flottan går ut. Och planen är ju egentligen då inte att invadera Danmark, utan planen är att besegra den danska flottan som ligger ute på Öresund.
Mm.
Och sen när man har gjort det, landsätta svenska trupper i Tyskland. Och det här glömmer vi också bort när vi pratar ibland om Stora Nordiska kriget, hur viktig flottan är. Alltså flottan är ju, vi är ju besatta, jag tillhör ju också dem, jag är ju besatta av de här Fraustadt och Klissow och de här slagen till lands. Men den svenska flottan är den svenska stormaktens livsnerv. Den måste fungera, för att annars kan man inte transportera soldater och förnödenheter mellan olika krigsskådeplatser. Men det var en utvikning, men tanken var att besegra den danska flottan först. Men de dras ju undan.
Är de försvagade då, eller varför drar de
sig? Ja, det ligger dessutom, Sverige samarbetar med Holland och England här, och det ligger ytterligare då en engelsk skada en bit bort, och danskarna vet ju inte riktigt hur det här ser ut. Så för säkerhets skull så drar man sig tillbaka. Och då faller liksom idén, man måste besegra den danska flottan för att kunna vara säker på att det fungerar att slåss i Tyskland. Och då ändrar man planen till att landstiga i Danmark istället. Och det här går ju jättebra.
Vilka är det som är krigsledning här då?
Ja, krigsledningen för det här, Karl XII är ju med ombord, jag vet inte exakt vilket var, men och hur man diskuterar eller resonerar kring det här, men det är ju en rätt vettig plan, därför att stiger man i land i Danmark, det finns ju ingen armé där, herregud, den är upptagen i Holstein Gottorp. Mm. Så svenskarna landstiger ju vid Humlebäck utanför Helsingör och möter ju mycket, mycket, mycket svagt danskt motstånd och kan ju ta sig i land. Jag tror att Sverige förlorar en person i den här landstigningen. Det sägs så i varje fall.
Mm.
Och efter det här så är man ju helt på det klara med att nu tar vi dem. Nu kan vi gå mot Köpenhamn, och det är liksom det som är planen. Men då får ju den danske kungen Fredrik den fjärde höra talas om att det går inte speciellt bra i Danmark. Det bästa du kan göra är nog att försöka få till en fred med den svenska kungen. Så innan svenskarna hinner gå mot Köpenhamn så får Karl XII ett erbjudande om fred av Fredrik den fjärde. Och han är inte alls intresserad av att ta det här. Nej, nej, nej. Inte alls. Men hans rådgivare säger att du måste göra det här. Därför att vi är fortfarande de moraliska vinnarna. Vi har blivit angripna. Vi för ett försvarskrig. Ett försvarskrig är ett rättfärdigt krig. Så säg ja till det här. Och det gör han. Så det blir aldrig något svenskt anfall mot Köpenhamn. Istället så evakuerar man tillbaka till Sverige och förbereder sig för fälttåget österut.
Är det så här att i början så lyssnar den unge kungen mer på sina rådgivare än han gör längre fram?
Karl XII är ju en gåta. Vi vet inte hur mycket han lyssnar. Han har ju uppenbarligen förtroende för en sån som Carl Gustav Rensköld till exempel, som är svensk fältmarskalk. Och han har ju med sig de här i fält hela tiden. Och han lyssnar ju, absolut. Men det är ändå han som har sista ordet.
Mm. Den här freden, blir den gynnsam för Sverige?
Ja, det innebär ju att man är faktiskt av med en av sina fiender, för Danmark tvingas ju ut ur det här anfallsförbundet. Och det gör ju att man kan kraftsamla i öster. Plan 1 under Stora Nordiska kriget för svenskt vidkommande har lyckats. Danmark är besegrat.
Mm. Vad är nästa steg då?
Ja, nästa steg är ju att ta sig an problemen i öster. Som sagt var, saxarna belägrar Riga. Så den svenska armén samlas igen, för då samlas i Karlshamn. Och härifrån gör man sig redo för en överskeppning. Och det här är ett jättesvårt, alltså ett farligt projekt.
Det
här
Vilken tid på det?
Det här är i oktober.
Och alltså Östersjön är
Östersjön, höststormarna kommer. Har man lite otur så kan det ju snart börja falla snö. Det kan vara jättesvårt att få fram förnödenheter och trupper, vilket man behöver. Men man genomför den här överskeppningen under stort hemlighetsmakeri. Fartygskaptenerna får inte veta vart de ska segla förrän de är ute på öppet vatten. Och då får de öppna sina orderkuvert. Och då står det Pärnau. Och armén kommer då och landstiger i Pärnau.
Varför väljer man just Pärnau?
Det ligger rätt bra till rent strategiskt. För att när man kommer fram så upptäcker man att man har två alternativ. Antingen Riga eller Narva. För nu har ryssarna gått in i kriget och de belägrar den svenska staden Narva.
Och det vet man om i det här.
Det vet man om nu. Ja. Och då vet man, får man också veta att saxarna har härst belägring av Riga och gått i vinterkvarter. Så det finns ingen anledning att tåga med fältarmén.
Varför har de hävt belägringen då?
Ja, men kriget är oftast väldigt säsongsbetonat. Det är liksom för sent på säsongen helt enkelt för att genomföra en större belägring. Riga är för starkt. Man drar sig tillbaka och väntar på vintern istället. Och därför bestämmer sig svenska. Det finns ju bara ett alternativ. Det är ju att gå mot tsaren och ryssarna vid Narva. Och det gör man ju också.
Mm. Man stiger i land i Pärnu. Idag är det en badort, men det var det väl inte på den här tiden?
Inte så, nej. Och inte den här årstiden.
Nej. Man har bestämt sig för att man ska slå mot ryssarna. Men det är relativt långt ändå att ta sig från Pärnu till Narva.
Det är en bra bit, och dessutom är det här är ju sent på hösten, som sagt var. Vägarna här får vi ju tänka oss som någon slags ganska mycket lera, ganska besvärligt.
Ja.
Osäkert också, hur ska det här gå? Alltså en del trupper står ju faktiskt ute. Man har inga tält. Man befinner sig under bar himmel. Det här är ju ändå i oktober-november. Det är ganska obehagligt. Det börjar bli lite ont om mat. Man upptäcker ju också ju närmare man kommer, desto mer närvarande blir ju kriget.
Det kommer så här kosaktrupper.
Ja, ser ju döda människor. Man möter förtvivlade flyktingar som berättar om ryska övergrepp som man har utsatts för. Men man måste ju hålla ut här då, för att han som håller Narva, han heter Rudolf Henning Horn, han är ju mycket angelägen om att de här svenska trupperna ska komma fram.
För Sverige har en fästning då i Narva?
Sverige har en stor fästning i Narva, och den är ju väldigt viktig. Det är ju en av de viktigare fästningarna i Estland.
Mm.
Och den här belägras då av ungefär 30 000 ryssar. De är alltså ungefär tre gånger så många som svenskarna. Så det finns ju egentligen bara ett sätt att lösa
det här.
Vet
man om det när man går mot
Man är rätt så övertygad om det här, och därför vet man ju också då att, och det här är också typiskt svenskt, tycker jag. Det säger rätt mycket om den svenska taktiken, det här slaget vid Narva. Alltså att dels att det bygger mycket på överraskning, snabbhet i anfallet och att man kraftsamlar. Man bestämmer sig för att man måste bryta in på två ställen. Man kan liksom inte bara gå rakt av och sprida ut hela armén, därför att det går inte, ryssarna är för många. Utan man ska satsa på att bryta sig igenom på vissa ställen. Men man kan ju tänka sig, det är oerhört dramatiskt här. På kvällen den 19 då, november 1700, så befinner sig svenskarna ungefär 1,5 mil från Narva. Och då skjuter man ju dubbelt svensk lösen med kanoner, och man skickar också upp raketer. Så i natten så hörs liksom boom, 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 boom. Och då vet Rudolf Henning Horn att nu är de på väg i sina blågula enhetsuniformer, fast de är säkert inte speciellt rena vid det här laget.
Nej.
Men hur som helst, dagen efter så står ju den här jättestora drabbningen. Och svenskarna har ju tur, får man säga, därför att när man går till anfall mot ryssarna som är ganska väl förskansade, så börjar det ju blåsa och det faller regn och hagel som ligger i ögonen på de ryska försvararna. Så de ser ju inte svenskarna förrän det är för sent. Så det här blir ju en lysande svensk seger, men det här kunde ha slutat helt annorlunda. Därför att när svenskarna har besegrat, jag tror det är den högerflygen som ryssarna har besegrat, så är den ryska vänsterflygen fortfarande intakt. Men man har liksom ingen koll på hur det ser ut. Så svenskarna är ju uthungrade. De är fullständigt utsvultna. De kastas över de ryska förråden och börjar äta. Och de dricker ju brännvin. Och de är ganska risigt skikta på nattkröken. Hade den ryska vänsterflygen fattat det här, så hade slaget vid Narva kunnat slutat annorlunda. Men det gör de inte, utan istället då så kapitulerar de. Så det här blir ju en lysande svensk seger.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi har den unga konungen som tillsammans med sina karoliner besegrar en tre gånger så stor grupp. Det här måste ju ha spridits över hela Europa, eller?
Ja, visst, och det här firas ju också rejält, och man gör ju en stor grej av det här i den svenska krigspropagandan, alltså med den stora svenska segern. Man firar mässor, man håller tacksägelser, och det här är ju en jätteseger. Men det är ju också så här att det som händer efter Narva har ju blivit mycket omdiskuterat, därför att den ryske tsaren var ju från början närvarande vid Narva.
Okay.
Men han lämnar ju sina trupper och reser tillbaka till Moskva innan slaget står.
Varför gör han det?
Kanske för att han misstänkte att det här kunde gå illa, inte vet jag, men alltså hade han hamnat i svensk fångenskap här, så hade det ju gått riktigt illa för Ryssland. Det svenskarna gör här, det är att man tar ju enormt mycket krigsfångar, och det är ju väldigt många ryssar som stupar. Man kan ju inte behålla alla de här ryska krigsfångarna, utan man släpper ju de allra flesta. Man behåller ju några stycken, alltså man behåller ju officerare, för de kan man ju byta med, de kan man sälja, men man släpper stora delar av den ryska armén. Vilket gör att trots då det här monumentala ryska nederlaget för Narva, så finns det ändå en rysk armé kvar. Men den här ryska armén som man mött för Narva, den är inte bra. Och det här skapar nog en bild
sämre
av
utbildade,
de är sämre utbildade, de är sämre utrustade, de har absolut sämre moral, stridsmoral.
Men det är precis livlek.
Ja, alltså, och det här skapar en bild av de ryska trupperna och de ryska armén som jag tror kungen har med sig och svenskarna har med sig ganska länge, att man har kanske inte den respekt som man borde ha haft för ryssarna. För den ryska armén man möter sen, 9 år senare, är ju någonting helt annat än den armén man har mött vid Narva.
Det här är ju en av de största segrarna under det stora nordiska kriget. Svenska segrarna, ska jag säga. Men det här är för sent på året för att föra krig egentligen, eller hur?
Ja, det här är ju, som sagt, kriget var ju ofta så säsongsbetonat. Inte alltid, men ofta. Tittar man på de största, stora fältslagen äger ju rum vår, sommar eller tidig höst. Det gör ju, man kan inte börja slåss egentligen förrän det finns foder till hästarna, mat till soldaterna. En armé marscherar ju alltid på sin mage. Det är ju en gammal sanning. Så att när svenskarna har vunnit här vid Narva så är det ju hög tid att gå i vinterkvarter. Och det här är, alltså, vi tror ju ibland att de här fältslagen, att det var det farligaste soldaterna kunde utsätta sig för. Och i någon bemärkelse så är det naturligtvis så att ett fältslag under stora nordiska kriget, det var ingen barnlek, det var naturligtvis veritabelt livsfarligt. Men tittar vi på dödligheten bland trupperna så är ju dödligheten i sjukdomar betydligt större än vad den är i strid. Och det farligaste en armé kunde göra egentligen, det var att ligga i fältläger. Många människor på ett begränsat utrymme, dåligt med mat, dålig motståndskraft och sjukdomar som sprider sig som en löpeld bland trupperna.
Men det förvånar mig mycket när man läser om det stora nordiska kriget. Det är ju liksom, för det handlar ju väldigt mycket om försörjningen och väldigt mycket att de svälter. Jag menar, det är klart att folk, alltså befälen och kungen och alla visste ju att folk behövde mat, men man var liksom inte kapabel i alla lägen att få fram mat.
Nej, det handlar ju om att det här är ju på den tiden när man har en idé om att kriget ska föra sig själv. Det vill säga, så fort du har stampat fram en fältarmé i Sverige till exempel, så måste du fort som katten få ut den ur riket, för den äter som en svärm gräshoppor. Alltså det här är ju en armé på 10 000 man. Det är ju flera små städer som kommer marscherande och ska försörjas. Och det är inte så näpet. Mycket handlar ju om det här med försörjning. Det är bland det viktigaste man kan syssla med i fält under stora nordiska kriget. Mm.
Ja, men jag tror vi stoppar där vid det här och så återkommer vi nästa vecka igen. Och nästa avsnitt är fortfarande den segerrika karolinska armén vi kommer möta, eller hur?
Ja, det kommer gå bra i några år till.
Okej, okay. Tack så mycket, Olle.
Utsänt perspektiv.
Ja. Tack så mycket, Olle.
Tack.
Jacob De la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob De la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.